Idag är ingen mindre än journalisten, författaren, programledaren, dramatikern och hon är även ordförande för UN Women. Hon är just nu aktuell med Papperna åker land och rike för att visa upp den, kan man säga. Eller vad gör du med den, Alexandra Pascalida?
Tack Martina Philipsson, så fint att vara din gäst. Nej, men jag reser land och rike runt, som du säger, för att tala om min senaste bok Var är papporna? Om de frånvarande papporna eller om söner som har växt upp med frånvarande pappor. För vi vet ju att det är en riskfaktor. Vi vet att majoriteten av männen som sitter i fängelse, som hamnar i knark och kriminalitet, har just frånvarande pappor. Så att jag har intervjuat ett 60-tal, ett 30-tal med i min bok, och jag reser från Malung och Säter till idag Avesta, Jönköping, alltså runt hela landet, Kungshamn, you name it, för att tala med människor. Dels så kör jag en föreläsning på en timme och sen har vi samtal om det här, för det är väldigt många som vill tala om våldet, om maskulinitet, såna machonormerna, och det som händer i vårt land och hur vi kan vända det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu har det ju varit jättemånga dödsskjutningar i vårt land. Många har en bild av att det bara är invandrare som är involverade. Och tyvärr, så om man ser till fakta, så är det ju så också. Vad säger du om det?
Nej, men jag säger att jag primärt ser inte etnicitet. Jag ser framförallt att det här är någon slags subkultur, en kriminell subkultur som frodas framförallt från början i någon typ av frustration, någon slags vrede, ilska mot samhället. Väldigt ofta så kommer den just ifrån Sveriges fattigaste förorter faktiskt, där ungar i väldigt tidig ålder, inte ungar, unga killar, en liten klick unga killar som är starkt överrepresenterade, ska vi säga, börjar begå brott istället för att kämpa. Och runt omkring sig, jag har ju träffat väldigt många av de här, runt omkring sig så ser de sina föräldrar eller andra människor som jobbar och sliter i städbranschen, inom vården, för brödsmulor, som aldrig någonsin kan få ett vettigt jobb, som aldrig har råd att resa, medan de själva vill ta liksom någon slags genväg till glamour och någon slags statusfyllt liv för att kunna köpa Gucci-keps och becknarväska från Prada eller vad det nu är. Så att då står det någon jävel, ursäkta att jag svär, och viftar med 1000 lappar utanför porten när de vet att de knappt kan få jobb. Och så har det här tillåtits växa allt starkare. Och jag tillhör ju dem som i 28 år sedan jag klev in i den här offentligheten i Sverige i TV-rutan, så har jag alltid varnat och larmat om segregationen. Och det har bara blivit värre, och det känns som att man har talat för döva öron. Jag har liksom sagt att det är inte rimligt att jag växte upp i Rinkeby, i en av Sveriges fattigaste förorter, och knappt nästan aldrig mötte etniska svenskar i min vardag. Och det borde vara en mänsklig rättighet, om man bor i Sverige, att man får träffa minst en svensk som typ firar midsommar eller käkar, vad heter de här, raggmunk eller vad heter de? Förstår du? Nej, men något sånt där. Men nej, de har bara låtit det bli värre helt enkelt. Och då är det inte konstigt att sådana här subkulturer helt enkelt frodas. Så att jag känner frustration, jag känner förtvivlan, jag är väldigt förbannad på politiker, på makthavarna som faktiskt har låtit det gå så här långt. Och givetvis på de här jävla gärningsmännen.
Jag tänkte säga det, det är ju lätt att säga att ta seden dit du kommer, men vet man inte ens om man firar midsommarafton, så blir det ju svårt. Och man måste ju på något sätt integrera människor.
Exakt.
Och på den här bron måste man ju mötas på mitten. Man kan inte bara låta någon gå över bron, så vet man inte, även om det är raksträcka över bron så att säga, så är det svårt att ta sig över den om man inte får hjälp över på andra sidan.
Nej, men exakt, och du vet ju, det är jättebra att du tar upp en bro, för det var ju nyligen, var inte så länge sedan, som politiker slogs för att man skulle stänga bron mellan Rinkeby och Ursvik, för att de sa att de inte ville ha kriminella ungdomar där. Alltså så långt har segregationen gått, så långt höga har de här murarna blivit att man helt och hållet vill mura in människor istället för att se till att bryta den. Så att jag, och jag tänker att integration, jag var och föreläste i Eskilstuna nu för alla i kommunen om integration, det är egentligen som en tango. Alltså det krävs ju två för att man ska kunna integrera sig. Min pappa städade i 45 år, och jag menar, tror du att han någonsin fick prata svenska på sitt städjobb? Han städade natt, han städade med folk från hela världen. Det var ju aldrig någon som bjöd in honom till något knytkalas eller någon sill och potatislunch. Då är det ju väldigt svårt att anamma, som du säger, de här svenska sederna och bruken. Och nu har ju du och jag, vi är ju privilegierade, vi är liksom lyckligt lottade, vi lever ett bättre liv, så vi kanske, nu har jag ju fått lite svenska kompisar, men du ska ju inte tro att det är någon kö för att få ut mig till midsommarfiranden. Alltså fortfarande än idag så kan jag inte säga att jag får jättemycket inbjudningar till sådana här svenska traditionella firanden. Så det är svårt att komma in.
Jag får bjuda med dig syrran nästa år.
Eller, precis, men det kan man lita på, för du är så otroligt bjussig. Jag vet inte riktigt förstår om du är snittsvensk i det avseendet.
Men jag tänker ändå så här. Du växte upp på 70-talet i Sverige. Och vi kom hit 78, och då var det inte så mycket invandrare i Sverige. Jo, man hade ju finnar och greker och arbetskraftsinvandringen innan det. Så jag är ju uppvuxen med svenskar också. Sen när jag började högstadiet i ett annat område, då blixtrade det ju till. För då jag började, från att ha gått från en klass med kanske 3 svenskar med invandrarbakgrund, så kom jag till en klass med där det var 3 svenskar. Etniska svenskar, så det gick ju väldigt fort.
Så,
liksom. Så att jag har ändå alltid haft svenskar i mitt liv. Men jag håller med, den svenska kulturen är inte så inbjudande. Sen är ju jag försvenskad såklart. Och så här, vi växte också upp liksom med föräldrar som gick på socialbidrag och så vidare. Och du växte upp med en pappa som knappt kunde språket. Men vi har ju ändå lyckats ta oss igenom det här och tagit oss framåt och ändå sett våra, vad säger man, när man, ja, vi har ändå vuxit upp i det här och sett våra chanser i livet som vi kan ta. Och jag bara undrar, varför kan inte många av de här barnens föräldrar säga, men vänta här, vi bor i Sverige, jag vet att det är svårt, vi bor i ett segregerat område, men det är ändå gratis skola, det är ändå gratis mat i skolan, ni kan lyckas om ni bara ger hjärnet. Vi är för gamla, men ni måste vara våran stolthet. Var någonstans går det fel?
Nej, men det går fel på en massa olika sätt. Alltså om man läser den här boken Papporna som jag har skrivit, så är det flera av de här som berättar om föräldrar som har riskerat sina liv, offrat sina liv för att fly krig och diktaturer och kriser och ockupationer och allt möjligt och komma till Sverige just för att ge sina barn det bästa. Och de har verkligen kämpat, och föräldrarna sliter på nattjobb, de jobbar som städare eller vad de nu gör på nätterna. Men vi ser också att vissa barn hamnar efter tidigt, kanske för att de inte kan språket, kanske för att de har olika bokstavskombinationer. Vi ser föräldrar, också i boken Mammorna, ensamma mammor som inte förmår, som kanske sitter och har flera barn, som sitter och liksom ber och bönar till exempel socialtjänsten om hjälp med barnen, eller försöker komma fram till BUP för att få utredningar och få hjälp med deras barn som kanske är överaktiva eller utagerande eller vad nu kan vara. Så väldigt tidigt så hamnar, framförallt pojkar handlar vi om, för det är ju de som blir kriminella, så hamnar de liksom helt snett, de hamnar på glid. Och alla har kunnat förutse det här. Alltså det är lärare, det är fritidsledare, det är föräldrar som har slagit larm väldigt tidigt, och så har ingenting hänt. Alltså jag har en mamma som har polisanmält båda sina söner gång på gång. Hon har orosanmält sina söner till socialtjänsten, inget har hänt. Hon har liksom hittat knark, de har gjort en massa saker och hon liksom bara vädjar till universum att hennes barn ska bli häktade eller hamna i fängelse för att de inte ska bli nästa löpsedel. Så det går snett väldigt mycket. Och ju mer Sverige har liksom skurit ner på välfärden, stängt fritidsgårdar, stängt fritidsaktiviteter, så är det så här, många av de här pojkarna skulle verkligen i tidig ålder behöva typ gå på fotboll, gå på, jag vet inte vad, bandy, boxning, allt möjligt. Men väldigt många mammor har inte ens råd. Alltså en av killarna, Nurbo, säger i boken att han frågade, han valde den sporten som helt enkelt var billigast, fast han inte ens ville gå där. Och när han kommer till träningen så säger han, frågar en tränare, vad kostar det per år, per termin? 500 kronor. Och han fick panik, för hans mamma hade inte ens en 500-ring att avvara. Men då sa tränaren, men vet du vad? Om du vinner SM, då får du gå här gratis. Och killen går inom ett halvår och vinner boxnings-SM. Och sen vinner han både juniorer och seniorer för att mamman inte ska behöva betala de här pengarna. I en sport han inte gillade ens en gång. Så man får inte glömma det trångboda. Alltså det finns barn som måste gå till fritidsgården i Rinkeby, berättar fritidsledaren, för att de inte ens har wifi hemma. Jag vet inte riktigt om man kan relatera till det här. Att de inte har någon som kan hjälpa. Jag vet inte hur det var för dig, Bettina, men jag kunde aldrig fråga min mors eller min farsa, vad är en ekvation? De kunde knappt svenska när jag växte upp. Och min pappa hade knappt gått i skolan. Så att vi får inte glömma att det är väldigt svårt. Och det är de som behöver samhället som mest. Och det är där samhället som saknas. Alltså, du vet, jag åker runt i förorter i hela Sverige. Klockan 5 stänger myndigheterna som är på plats och tjänstemännen drar hem. På kvällar och helger är det inga poliser, inga fritidsledare, inga socialpedagoger, ingen socialtjänst, ingen är där. Gissa när de här snubbarna begår brott. Det är inte på dagtid mellan 9 och 5. Så att hela samhället har typ backat och retirerat från de här förorterna. Och jag tror att det är en av anledningarna. Och det säger ju alla forskare. Alltså det är socioekonomiskt, det handlar om klass, det handlar om utanförskap. Men också att man bygger ett parallellsamhälle, någon slags maffialiknande organisation. Där de litar mycket mer på det än på rättsväsendet. De vet att som blatte är du stekt. Du är diskriminerad, du är liksom osynliggjord, åsidosatt. Då är det så här, ge samhället fingret och sen försöker de tjäna pengar. Och jag blir förbannad på dem för att de är så fruktansvärt egoistiska, förutom att de är fruktansvärt giriga, de här kriminella. Alltså de tänker bara på att fylla sina fickor, men de förstör ju för sina familjer, sina grannar, sina förorter och alla oss blattar i hela Sverige när de skämmer ut oss på det här sättet och leder till någon slags stigmatisering.
Och man får inte glömma att det är sån liten klick, men de både syns och hörs. Jag menar,
det är bara de som syns och hörs, för att majoriteten i alla förort, majoriteten av invandrarna faktiskt jobbar inom slags inom äldrevården, i lågavlönade, enkla arbeten och gör alla skitjobb. Men de är inte med i tidningen. Det är ingen som säger tack Ahmed för att du städade här idag igen. Utan de enda som ständigt är i tidningen, det är de jävla liksom, kriminella. Och det är en sån här gangsterglamour och alla vill ju bara läsa om crime och true crime egentligen. Så det handlar ju också om vad vi efterfrågar och konsumerar.
Och så blir det lite ironiskt när våra barn på Östermalm sitter och lyssnar på all den här gangstermusiken. Men lyssna på låten, ja. Det här är deras verklighet.
Exakt, det här är deras verklighet som de klär i liksom ord och musik. Och jag tänkte så här, det är så lustigt när vissa läser min bok. Jag blir så irriterad när de säger så här, ja du är ju bara invandrare med i din bok. Nej det är det inte. Vad är det du har missat? Kent Andersson är där och Johnny Rose är där. Och fler av de här är liksom, har morsor som är svenskar. Det är också intressant att även om du har etniska vita svenska män, så är det som att folk inte ser det. De vill bara se blattar. Men så det jag vill säga, det är så här, Johnny, han hade två farsor som liksom, den ena söp ihjäl sig, den andra knarkade ihjäl sig och åkte in och ut i fängelse. Det är ju samma sak med svenskar som blir kriminella. De kommer från i princip samma förutsättningar. Och när du nämner Östermalm så är det så här, den här kriminaliteten hade aldrig någonsin varit möjlig utan knarkkonsumtionen på Östermalm, på Kungsholmen, Lidingö, Djursholm. Den har aldrig någonsin funkat. Och det är enda gången som de här kriminella snubbarna från orten får träffa överklasskillar. Det är när de kommer med sina knarkleveranser.
Om vi går tillbaka till det här nu då. Du pratade om att man har dragit tillbaka fritidsgårdar och man har stängt ner fritidsgårdar och man har stängt ner all verksamhet. Det är ju så sant. För att när jag växte upp då på 90-talet, då hade vi en teatergrupp. Det fanns närpolis. Det fanns fältsekreterare som blev kompisar med alla ungdomar.
När jag växte upp på 80-talet, 90-talet så hade vi kommunala musikskolan. Man kunde spela gratis instrument, dansa jazzballett. Det hade ni säkert också.
Jag kommer inte ihåg just det, men jag vet just det här med att det fanns väldigt mycket aktiviteter på eftermiddagarna. Och det där har ju successivt bara blivit sämre och sämre. Och man har skurit ner för att man har inte råd. Och det vet jag, för jag spelade teater hela högstadiet och hela gymnasiet. Och sen vet jag att efter det så skulle vi sätta upp en pjäs. Men den pjäsen blev aldrig av för att kommunen valde att ta tillbaka de pengarna de hade bidragit med. För de hade inte råd längre. Okej, liksom, det har väl gått bra för mig ändå. Men det drabbade ju 20, 40, 50 andra människor. 1 miljon. Vad kostar det inte bara att sätta en person i finkan per dag? Alltså, hur tänker man? Frågetecken, utropstecken.
Precis.
Och det här var ju... Det fanns ett engagemang, du vet, också som jag tänker liksom, från människor som jobbar med
men det som
när man är eldsjälar. Alltså, det fanns så mycket eldsjälar. Folk jobbade ju gratis och man ville någonting på
80-90-talet. Och just teater är en fantastisk bearbetning. En pappa i min bok, var det papporna, vet vad han säger? Alla kriminella vill bli skådisar. Alltså de har ju, det är väldigt mycket, kanske är några narcissister, men alltså han sa det, hade det funnits i deras förorter så hade de kanske valt andra vägar. Och nu menar inte jag att teater ska bota kriminaliteten, men jag tror att ett utbud, att fler liksom möjligheter behöver presenteras de här barnen. Och det vi ser också har hänt när jag växte upp i Rinkeby, det var ju liksom inte alls så mycket så här religiösa och etniska enklaver. Nu det enda som finns kvar, det är några källarmoskéer. Det är klart att folk blir mer troende när de ser att de inte kan ha förtroende för ett samhälle, inte hoppas på någonting, det finns ingenting annat. Nej, men det är klart att de går till moskén. Och det här berättar också flera om hur de liksom vänder sig till Gud. Vilket är liksom också ganska talande.
Ja, men det är ju så, är det ju i hela världen. Fattiga är ju mer troende för att på något sätt, det är ett sätt att ta sig framåt i livet.
Precis,
och
hoppas om ett bättre som liv. En bit bröd och ett liv efter döden som kanske är lite mer paradisiskt perfekt.
Jag tittade på TV4-nyheten häromdagen och då var det Evin Settin, tror jag hon heter, som nu har skrivit en bok och säger det. Hon sa det så bra, tycker jag. För hon blev frågad om det här, att kriminaliteten har gått ner i så mycket unga åldrar. Och då sa hon det. De här barnen blir ju gromade. Och de har ju inget konsekvenstänk. Och det är ungefär som att bli sexuellt utnyttjad. Mm. Och jag tyckte det var så himla bra jämförelse.
Absolut.
Att när du har hamnat där och redan blivit gromad och börjat sälja knark, så är du inne i maskineriet på något sätt.
Och det är omöjligt att ta sig ur, kan jag säga. För sen är du skuldsatt och hela din familj är skuldsatt. Och då, hela familjen blir också måltavlor för det här. Så det är i princip helt omöjligt. Alltså när du väl är med så är det i princip omöjligt att ta sig ur. Och jag vet mammor som är typ ensamstående och jobbar du vet, på SOS Alarm och har ganska dåliga löner. Och kriminella har kommit och hotat dem och kört utpressning för att de ska betala ungarnas skulder. Och jag vet en mamma som spolade ner sin unges knark när hon hittade det i toaletten, och ungen höll på att dö för han visste att de skulle liksom, han var bara en kula bort eftersom han nu var skuldsatt, och om inte han ger pengarna till den här äldre så är han ju stekt.
Och det har man ju märkt också lite, eller märkt, det läste jag också om häromdagen, om de här tonåringarna som på något sätt ångrar sig och vill inte döda längre. Och då blir de ju bara tillsagda att om du inte gör det här jobbet 13-14 år, man går i 7:an, 8:an, då kommer hela din familj att dö. Mm.
Precis, nej men exakt. Och jag har ju en pappa som är mitt i, som håller på med sånt här. Och han berättar om hur han hanterar sina yngre. Och att man inte kan vara snäll mot dem. Men det jag också vet är att i väldigt ung ålder så börjar de liksom dels knarka själva men också äta tramadol. Tramadol är ju väldigt, väldigt utspritt i de här kretsarna. De stänger ju av alla känslor. Så det är också därför som de kan liksom skjuta vem som helst och är helt fullkomligt avtrubbade. Och frågan är så här, jag skulle vilja fråga, var kommer alla dessa tramadol ifrån? Vem i Sverige skriver ut så här mycket tramadol? Var kommer alla vapen ifrån? Och var kommer allt detta knark ifrån? Vad gör tullen? Vad gör polisen? Alltså förstår du, det liksom finns ett sånt enormt flöde. Någonstans borde det här samhället kunna stoppa det flödet.
Ja, de kommer, alltså vadå, vapenleveranserna kommer väl över bron eller via, från Tyskland in i Sverige. Ja. Alltså man vet ju var de här linjerna går någonstans.
Ja, men gränspoliserna då?
Jag har ingen aning, vad tror du?
Nej, men jag vet att, jag menar att vi borde ha striktare, alltså vi behöver effektivisera hela rättsapparaten. Vi behöver se till att flera grips, att färre ärenden läggs ner, att flera hamnar i fängelser och får sina straff. Alltså det kan inte vara så att på 15 mord i Järva så är det ett som blir löst. Det är inte bra facit. Och det visar också människorna, och det är det som också är min vinkel. Jag har ju en helt egen take på hela den här frågan ända sedan jag började jobba med den här frågan aktivt 2015, de senaste 8 åren. Det är nämligen att människovärdet varierar. Alltså när ett jag säger blatte och alla som vet förstår vad jag menar. Alltså ett barn, vi kan vara svenskar, vi kan vara vad som helst, men vi betraktas som blattar. Okej, okay? Vi är rasifierade. När ett blattebarn mördas, då utgår ifrån alla ifrån att det måste ha varit någon kriminell. Oavsett om ungen jobbade extra inom äldrevården eller ville bli datatekniker. Okej, okay? Men det är också så här, det väcker inte samma liksom medlidande och medkänsla och ramaskri och mobiliseringar. Medan om vi ser en liten flicka som heter Engla eller Linnea, då är det nämligen vad som händer, det här är fruktansvärt. Och när ett blattebarn mördas, då frågar de så här, men var är papporna, var är mammorna, vad gör föräldrarna, är de helt odugliga? Det säger man aldrig när ett vitt svenskt barn mördas. Vad gjorde hennes morsa? Hur kunde hon låta sitt barn cykla ensam i en skog? Vi skulle aldrig någonsin skuldbelägga ett offer. Men här, då skuldbelägger vi inte bara offrens mamma och pappa, utan alla invandrare, hela förorter och så vidare. Plötsligt ska alla bära skulden, vilket är fruktansvärt. Så att jag menar att det finns det här, det som händer med alla de här skjutningarna, det säger väldigt mycket, det är väldigt avslöjande om vår tid. Men det säger också, väldigt många jag pratar om menar på allvar att rättssamhället, polisen låter det här ske. Att låt dem döda varandra. Självsanering har ju till och med någon polis kallat det hela. Och man menar att det är därför man inte griper, det är därför man inte fäller, det är därför man inte fängslar.
Tror att det är så?
Jag vill bara förmedla den teorin som finns där ute. För de säger så här. De säger det här i min bok. Det kan inte vara så att man griper en polis som har blivit mördad i Bergsjön i Göteborg. Man griper mördaren på 17 timmar. Och här har man hundratals fall som bara har lagts ner. I min SVT-serie på SVT Play finns en 7 delar. Så är det Mammorna i våldets skugga heter den. Där är det mammor som har förlorat sina barn i dödsskjutningar. Majoriteten av dem har inte ens fått komma till rättegång. Deras barn har mördats. Alltså Robin 15 år sköts mitt på dagen klockan 1 utanför sin port. Ingen har ens gripit. Cold case kallar de det. Marley samma sak. Alltså så många sådana fall. Och då menar jag så här, men ta in hjälp internationellt. Ta hjälp liksom från andra gränspoliser, tillsätt en haverikommission, en kriskommission, ta in de bästa. Alltså det måste...
Ja men om du pratar om Änglamordet, det hade ju heller inte löst ifall inte de här fotograferna eller de här turisterna hade stått och råkat fota den här bilen. Ja, om vi ska ta Änglafallet också. Så att Jag hör vad du säger och det kanske finns en sanning i det, men det är ju inte att jobba produktivt, för problemet är att när de här börjar skjuta varandra, det är ju bara att titta nu på kurdiska räven och Ismail Abdo. Vad som händer är ju att nu har han skjutit ihjäl morsan, se till så att mamman har dött. Nu är det ju världskrig.
Såklart.
Så nu kommer ju 20-30 andra dö på kuppen på grund av en mamma. Ja. Och när du dödar ytterligare 20-30 så finns det ytterligare 100 potentiella mördare.
Nej, men absolut.
Så det här blir ju ingen självsanering. Det här blir ju ett världskrig.
Nej, men det,
förstår du mig?
Jag förstår dig verkligen, men vi säger ju samma sak. Problemet är att så länge inte de här grips så kan det här kriget pågå.
Ja, det kommer ju eskalera.
Precis, så det är därför de borde ha börjat gripa dem betydligt tidigare. Jag vet så många, och jag pratar också med poliser som också är väldigt frustrerade. De säger att vi griper dem och de släpps. Det är liksom åklagarmyndigheten som brister. Det är rättegången, det är även det valet. Men vet du vad det här ger för intryck? Det ger ett intryck att de kriminella har vunnit i vårt samhälle.
Så är det.
Att de har övertaget. Att de kan dribbla bort våra poliser och vårt rättsväsende. Och jag blir så beklämd så jag vet inte vad jag ska säga.
Jag har haft poliser på den och de säger det är ju katt och råtta lek. Och så är det de här straffrabatterna och så fångas de och de känner sig, yes, här har vi fångat honom. Åker in i häktet 2 dagar sedan han är ute igen. Mm. I väntan på den så han dödar 3 andra. Alltså det är ju rena rama liksom.
Nej, men jag vet, och sen så får de vänta i flera år på sina domar. Och liksom, jag vet inte, jag tycker bara att det är, alltså det krävs verkligen. Jag har sagt det så många gånger sedan jag började arbeta med det här. Det krävs en haverikommission. Det här bara i år.
Ja, förlåt.
Förlåt. 47 personer mördats och det är september. Observera, det är liksom 45 eller 47 personer mördats på öppen gata. Då räknar inte jag så arbetsplatsolyckor, någon stackare som blir klämd på bageriet som jobbar som bagare. Utan jag räknar med det skjutvapenvåldet, det dödliga våldet på gatorna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om vi tar in dig som politiker nu, du får bestämma helt och hållet, helt fritt.
Mm.
Vad skulle du göra?
Okej, för det första skulle aldrig någon komma på idén att ta in mig som politiker. För det andra, jag har också aldrig varit med i ett parti ska jag säga. Men om jag fick bestämma så skulle jag faktiskt bara praktisera det forskningen i hela världen internationellt påtalar och påvisar. Nämligen att det krävs våldsförebyggande, våldspreventiva insatser i väldigt tidig ålder. Du måste börja på förskolan. För det andra, det finns väldigt mycket trasiga, dysfunktionella familjer. Det kan man läsa om i mina böcker, både mammorna och papporna, hur liksom våldet också börjar i hemmet. Väldigt många berättar om hur fruktansvärt mycket stryk de får hemma. De kommer till skolan och avreagerar sig i skolan och så vidare. Så våldet, det våldet vi talar om på gatan, det är ju inte liksom unikt. Det finns i hemmet, det finns i samhället. Alltså segregation och diskriminering och rasism, det är också våld. Förtryck är också våld. Så att jag skulle också se över de här familjerna. Det kommer alltså hit människor som är krigsärrade. Jag träffade pappa Ahmed, truckförare på Volvo på nätterna. På dagarna så kör han sina barn. Han säger, jag går till skolan, jag frågar mina barns mentorer, hur går det för mina barn? De säger, toppen, toppen går det för mina barn. Och sen får barnen underkänt i slutet på terminen. Och han säger så här, varför varnar de inte mig? Och nu har den här pappan startat läxhjälp både för sina barn och tusentals andra barn i förorterna. Men han menar att samhället helt enkelt förbereder de här för att bli arbetare på golvet och skiter i om det går åt helvete för dem. Skolan behöver resurser, så jag skulle tillsätta resurser för specialpedagoger, extra personal, lärarassistenter, mindre klasser och också se till, obs, obs, att det faktiskt är blandade skolor. Att i en och samma skola går barn som har svenska som modersmål tillsammans med barn som talar arabiska hemma och grekiska och pakistanska eller vad de nu pratar. Det är jätteviktigt om man ska växa upp i det här samhället. Att man inte växer upp i ett parallellsamhälle. Så jag skulle börja där. Jag skulle liksom börja se över hemmet, stärka socialtjänst, stärka skolan, vården och sen så också läsa till att fängelser och kriminalvård också arbetar inte bara med att expandera fängelser utan också arbeta med pappagrupper, med mansnormer, med liksom olika typer av terapi för de här killarna. Vi får ju inte glömma att de snart kommer komma ut igen. Det är inte så att vi sätter dem i fängelse och sen så kastar vi nycklarna. De kommer ju komma ut igen och då är frågan, kommer de få ett jobb? Jag skulle också arbeta mycket mer mot rasism och diskriminering. Jag träffade en kille, han fick inte ett jobb för att han hade ringa narkotikabrott. Han hade sålt en joint. Han är stekt för livet, han är 19 år. Vad tror du det är för dörr som finns öppen för den här killen? Det är bara kriminalitetens dörr.
Det där är så sant och jag kan säga så här.
Han ville grilla hamburgare. Han får inte ens göra det.
Jag pratade med en kille häromdagen som hade marijuana på sig för något år sedan och det stod med i registret och hej och han söker jobb överallt. Men det är som ett rött kryss för de går in och kollar papper. Han bara, det spelar ingen roll. Jag känner mig rökt.
Mm, exakt.
Så här, vänta. Och då är det lite marijuana vi pratar om, det som är legaliserat andra halvan av liksom, jordklotet. Han har inte dödat någon, han har inte,
inte våldtagit någon.
Han har inte våldtagit,
inte rånat folk.
Ringa narkotika.
Ja, han har rökt en joint.
Exakt, ge honom ett jävla jobb. Exakt. För fan.
Och jag menar att,
alltså, det är helt otroligt.
Och då har du en... Så många unga som förringar narkotikabrott inte får en chans, inte ens lagerarbete, okej? Och då undrar jag så här, vad kommer hända när Vårbynätverket kommer ut från fängelset? Kommer arbetsmarknaden stå där med öppna armar? Eller kommer de här vara hänvisade till att börja sälja knark igen eller vapen eller vad de nu ska sälja?
Men så är det ju.
Så att jag skulle, som du märker, så om jag någonsin skulle bli politiker skulle jag ha fullt upp. Men jag skulle liksom verkligen börja med att liksom rusta ett samhälle där människor inte behöver begå brott, där det finns alternativ, ett samhälle som är mycket rättvist och meritokratiskt och öppet, och de här barnen behöver se föräldrar som också har ett jobb att gå till. Nej, men alltså samhället är ju också väldigt, väldigt hårt för alla oss som avviker från normen, som på olika sätt är annorlunda. Även om jag har högre utbildning, högre meriter, så får ju inte jag de jobb jag söker och ser att de går till svenskar som är blonda och blåögda.
Du också?
Nej, men absolut.
Som vadå?
Och men, ta bara en sån här tv-serie som Mammon är våldets skugga. Det tog mig 5 år att få in den. Hade jag hetat Kattis eller Karina eller vad som helst, då hade jag säkert fått in den här för att det är livsviktig och högaktuell serie. Jag hade säkert fått in den på 3 sekunder. Eller 3 veckor i alla fall. Och det kan vara alla möjliga sorters jobb. Det vet vi mycket väl. Och till exempel osynliggörande. Nu skrev ju jag, i maj kom min bok om de frånvarande papporna. Och nu har några svenska män, etniskt svenska män, skrivit om sina pappor. Plötsligt så står det att höstens litteraturtrend är böcker om frånvarande pappor. Men då glömmer de nämna mig. Fast jag var först med att skriva, fast jag har 30 pappor som berättar om exakt det här. Och jag skriver också givetvis om min pappa som var både missbrukare och misshandlade oss. Men förstår du, det här osynliggörande, det finns en underliggande diskriminering som alla ser. Folk är inte dumma i huvudet. Vi måste vara dubbelt eller 3 gånger så bra för att få ungefär samma chanser. Och det här, de kriminella, är inte helt blåsta.
Nej, de är ju supersmarta.
Nej, men de må vara kräk, de må vara, ha en fruktansvärd människosyn.
De är entreprenörer fast på fel sida av lagen.
Exakt så. Men de ser hur samhället ser ut. De ser samhällets hierarkier, de vet status och de vet att de också liksom är stekta. De kanske inte heller pallar. Jag har haft många som har sagt, aha, kolla på dig då. Du har studerat på universitetet i 4 år och vad får du? Och vad händer med dig? Du får kämpa som en idiot för att få ett jobb. Tror att jag vill göra det? Jag behöver inte plugga. De tycker inte de behöver anstränga sig för att köra en fin bil och bo i en fin lägenhet eller vad det nu är. Så att vårt samhälle ger fel signaler.
Kan du skylla någonting på föräldrarna?
Nej, men det är klart jag kan. Det är därför jag skriver de här böckerna. Så det är...
Det är både samhället och föräldraskapet.
Nej, men... Alltså det handlar inte om att skylla på. Det handlar om att det finns olika orsaker till att vi har hamnat där vi har hamnat. En av anledningarna till att jag skriver en bok som heter Mammorna med 21 mammor. Och en bok som heter Var är papporna med 30 pappor. Är att jag just försöker förstå vad har ni för ansvar? Vad tar ni på er för skuld? Och de är ju otroligt modiga och rannsakar sig själva. Och säger saker som verkligen... är både skamliga och liksom inte särskilt smickrande. Förstår
som
du?
Som då?
Nej, men alla fel de har gjort eller hur de har misshandlat eller liksom varit våldsamma eller begått brott. De säger ju jättemycket eller att de har druckit. Att, så de tar ju på sig allt ansvar, men det räcker inte. Alltså det finns en vilja hela tiden att individualisera problemet. Att säga att kriminaliteten beror på usla föräldrar och att alla invandrare är usla och måste ut. Som om Sverige innan invandrarna kom, som om det fanns i och för sig ingen tid utan invandrare alls, men som om Sverige innan invandrare kom, eller de tog in invandrare, som det inte fanns någon polis här. Fanns det inga fängelser i Sverige, som en pappa säger i min bok? Fanns det inga fängelser i det här landet? Fanns det inga skurkar då? Nej. Sen kom vi. Så att alla bär sin skuld, du och jag. När vi pratar om det här, hur vi pratar om det här, vad vi signalerar och vad vi tar för ansvar. Jag försöker ta mitt ansvar så gott jag kan. Dels genom att uppfostra mitt barn, men dels också att skriva de här böckerna, att göra journalistik av det här, att skapa en viss förståelse, att bredda. Och eftersom jag inte liksom bara håller på med spektakulär sensationsjournalistik liksom, och bara så här, så tog han upp sin Colt, vad fan heter de här vapnen? Men, så att jag tittar inte på den, utan jag tittar på andra aspekter som handlar om människan.
Nu kanske jag försvinner lite utifrån tråden här, men jag tänker också så här. Det står så mycket om just kriminellt våld och dödsskjutningar, och det är jätteviktigt att ta upp det här och göra någonting åt saken. Men vad händer med alla barn som utsätts för incest dagligen av sina föräldrar, papper, svenskar, som nu liksom etniska svenskar pratar om? Det är ju också förtryck och våld och sexual abuse, alltså... Men det här kommer ju skymman undan på något sätt.
Det här pratas
inte ens om. Incest. De säger att flera barn i varje klass är sexuellt ofredade eller utnyttjade. I varje klass. Mm. Här pratar vi om 9-10 dödsskjutningar på 2 veckor. Men här pratar vi om 4 barn i varje klass. Vad gör vi åt det här problemet?
Men Bettina, alltså precis som du säger, det är väldigt mycket med den här frenesin, att man också lite grann stirrar sig blind på de här dödsskjutningarna, så hamnar väldigt mycket i skymundan. Alltså väldigt mycket av olika krissituationer, andra sorters våld, våldet mot kvinnorna, våldet mot barnen som du nämner, arbetsplatsolyckor, väldigt mycket som hamnar i skymundan. Och vet du, jag tror att en del av ansvaret också ligger hos medierna, hur vi skildrar det här. Därför att du kan inte göra den här gangster, det finns nästan gangster glamorisering. Jag tror nästan att vissa av de här kriminella blir väldigt, väldigt glada av att de namnges i tidningen, är med i alla tidningar. De blir ju också kända personer. Alltså förstår du, var och varannan dag så är det bild på den kurdiska räven eller den ena och den andra. Så att hela den här explosionen, den är inte bara bra. Alltså vad skulle hända om man slutade skriva om det här på det viset?
Förstår? Och jobbade lite undercover istället.
Ja, men exakt. Så att jag menar att även när de här exponeras och får så mycket plats, tänk också på vad är det som inte ges utrymme? Vad är det som inte får plats i tidningarna? Och hur det här påverkar vår syn på samhället och världen?
Ja, för det är ju så lätt att säga, åh, det är så hemskt, de slår ihjäl varandra. Ja, fast det är väl värre att en pappa utsätter sitt barn, sin 3-åriga dotter, för sexuella övergrepp. Och nu vill jag också säga, det är inte bara svenskar, nu sa jag.
Nej,
nu,
nej.
Men just i och med att det är så lätt att säga, det är så lätt att säga att invandrare begår brott, att invandrare står och slåss, att invandrare använder skjutvapen. Men det är ingen som pratar om etniska svenskarna som utsätter sina barn för sexuella övergrepp och det ena med det andra. För det sker ju i så mycket familjer. I överklassen, jag bor själv bland människor som har pengar. Det är så mycket sprit, folk dricker vin varje dag, de förbrukar alkohol. Det händer så mycket skit på ett annat sätt. Det är ett dolt problem i det här samhället och ingen pratar om det. Så att, men, och det är inte så att problemen är mindre hos invandrarna, det är inte det jag säger.
Nej, nej.
Men det är så lätt att bara, det är invandrarnas fel. Jomshof, Jimmy Åkesson.
Men det är bara, åk till en förort klockan 5 på morgonen. Åk till en förort klockan 5 på morgonen, vet du vad som händer? Du ser att folk börjar tända sina ljus och åka till sina jobb. Medan vi andra inne i stan sover. Och det är som du säger också. Huliganvåldet. Häromdagen var det en massa huliganer som drabbade samman. Polis var tvungen. De krossade och de kraschade. Var det någon som skrev? Det var ju såklart inte så allvarligt. Eftersom det inte var invandrare. Tänk om det hade varit kurder mot palestinier.
Ja, säger vi.
Då hade det blivit det. Åh, det är deras kulturer. Men när det är derby i Stockholm och de slåss och liksom våldför sig, då är det, förstår du, så att det, man gör verkligen skillnad och man kulturaliserar det andra väldigt mycket istället för att se det så att det är ett klassperspektiv som är tydligt i det här också. Alltså jag har en kompis, hon är jättehögt uppsatt, hennes son skulle gå på fest 17 år. Han kommer dit och han bara, nej men mamma, jag vill inte vara kvar här. 17-åringar som knarkar mitt i stan. Alltså, förstår ni? Och då frågar jag sig, men var fick de här knarket ifrån? Nej, men de ringde någon på Snapchat som kom och levererade från någon förort.
100%. Men det är ju återigen, det är invandrarnas problem. Men då kan man kolla på de här överklassföräldrarna eller vanliga svenskar. Men ni då? Som inte ser att era barn knarkar.
Precis.
Alltså,
det måste ju finnas, om det finns ett utbud så finns det också en efterfrågan. Förstår du? Så att jag menar, och sen lever vi i ett samhälle så här, du vet också det mycket väl, att det är status som räknas. Alltså ju mer märkeskläder. Och om du då har en väldigt dålig självkänsla, om du har mindervärdeskomplex, som jag kan säga att jag lider av efter att ha växt upp i Rinkeby och känt mig som så här smutsig liten svartskalle som de kallar mig, åk hem som de säger, så är det så här, jag lider av det här mindervärdeskomplexet.
Än idag,
men det ärrar en. Det är liksom som ärr som sitter i kroppen. Men då kan jag säga så här, vad gör man då? Då försöker man överkompensera. Så att då går man och köper sig märkesgrejer eller någonting. Och det är det de här killarna gör. Jag överkompenserar genom att jobba frenetiskt som en dåre. Liksom, och producera saker och skriva och göra tv och allt möjligt. Och för att bevisa för dem att jag är inte liksom en liten odåga eller en blatt.
Som måste åka hem.
Nej, men förstår du?
Jag kanske borde haft mer av det där, för då kanske också hade blivit lite mer framgångsrik, tänkte
jag. Nej, men du vet. Jo, men man har olika, du vet, man påverkas ju olika av sitt liv. Så att de här killarna, de tror ju att om de sätter på sig lite märkeskläder och kör liksom en väldigt fin bil, då tror de att de åker upp i stegen. Och de har ju delvis rätt faktiskt. Förstår du? För annars skulle de aldrig ens komma in på en krog eller försök liksom att hitta en bostad i vissa bostadsområden. Det är helt omöjligt.
Det är ju det. Och det här, jag hade inte pratat om det om jag inte hade känt människor. Jag vet ju en kille som är sjukt superduktig banker. Jag tror han fick komma till 200 intervjuer innan han fick jobb. För att han är mörk.
Ja.
Alltså punkt slut, det är så.
Och förr när jag gjorde ett program som heter Mosaik förra året.
Det kommer jag ihåg,
när
folk tyckte att du försvarade invandrarna för mycket.
Ja, de tyckte det för att jag gjorde reportage som handlade om människor som var tvungna att byta namn för att få ett jobb.
det kan jag säga, det är så många iranier som har gjort det.
Väldigt många, och inte bara iranier.
Nej, men många
alltså,
iranier.
Jag känner personligen allt från polacker till alla möjliga som har varit tvungna att byta namn. Och så fort de har bytt namn så har de fått komma upp på jobbintervjuer. Och när man gör program om diskriminering, då tycker folk att man försvarar. Men diskriminering är verkligen ett sår som också splittrar samhället. Så att de sakerna är jag glad att vi tar upp här idag, för att väldigt många som jag träffar säger att det här aldrig tas upp.
Tillbaka till det här också med, jag tänker, med skolorna. Så här, våra barn, nu jag kan ju inte svara för Rinkeby och de här utsatta områdena, annat än att jag vet hur det faktiskt är på Östermalm. De ringer föräldrarna hela tiden, updates. Du vet, om min son har kastat suddgummin, då ska jag sitta med rektorn och 20 andra. Hur ska vi förhindra det här nu? Liksom, minsta lilla, som jag nästan kan tycka är så här. Vänta, ska jag behöva komma upp för att någon kastar ett suddgummi? Och så tänk, alltså,
så är det, kan jag inte säga, kan jag säga, inte i förorterna. Nej, men man har en enorm tolerans och ett enormt överseende.
Ja.
Man ser barn som kommer till skolan hungriga, trötta, sömlösa och man orosanmäler inte. Det är väldigt många, både lärare, som säger att om jag skulle orosanmäla, så skulle jag orosanmäla hela klassen. Så det gör man inte. Så det finns liksom en annan tolerans för det här. Eller att de står ut på något sätt. Eller man tänker sig att barnen i förorten får tåla lite mer. Ja, det är så här det ser ut. Och att det också inte finns resurser. Och att också de stackars människorna som jobbar på socialtjänsten går på knäna. Alltså bokstavligt talat. Alltså det är så otroligt tufft. Medan en liten avvikelse här in i stan såklart får konsekvenser. Och det är jättebra. För då rycker du in. Om din son har kastat ett suddgummi, då rycker du in och kanske skäller ut honom.
Nej, jag tycker nästan det är lite roligt.
Jo, men du vet, men du vet vad jag menar. Men då ser han att det finns reaktioner.
Ja, det är dit jag ville komma.
Och då kanske slutar han där.
Ja, men det var ju precis dit jag ville komma. Att folk engagerar sig, de bryr sig, det finns resurser. Men vänta, vi ger resurser åt de som redan har resurserna. Och de som inte har resurserna struntar vi lite grann i.
Nej, men
och det blir ju, då blir man ju lite av en Robin Hood.
Ja.
Ta från de rika och ge till de fattiga.
Jag pratade med en jättetrevlig människa här och någon som hade berättat att han har satt sitt barn på ett internat. En jättefin internatskola. Och att så fort de kom dit så fick de skriva så här kontrakt. Jag lovar att jag ska respektera typ väggen och inte smutsa ner och göra det här och skolan och mina klasskamrater. Alltså sådana kontrakt borde all... Och att det skulle få jättehårda allvarliga konsekvenser om man bröt mot något av det. Sådana kontrakt borde alla elever få skriva första dagen i skolan, och det borde också få allvarliga konsekvenser om man kraschar en ruta eller mobbar sin klasskamrat eller vad det nu är.
Jag tror vi kan i alla fall sammanfatta det här med: gå in i tidig ålder, mer resurser, mer fritidsgårdar, mer idrott, mer teater, musik. Låt barnen hålla på med något annat. Ta in de redan kriminella, hitta dem och in med dem i finkan. Vi måste ju stoppa våldet på något sätt.
Mm.
Men förebyggande, jag har ju pratat om förebyggande i 15 års tid. Det är ingen jävel som har lyssnat. Men vadå, jag bara förebyggande. Jag är ju en del av förebyggandet. Jag har ju fått hålla på med teater och gått på min fritidsgård. Jag vet ju hur det har gagnat mig i mitt liv. Please. Alltså så här, jag vet ju vad som krävs. Och det har tagits bort, precis som det är fritidsgårdar, närpoliser. Allt är bara borta. Och det är, som du också säger, segregerade klasser med bara barn som pratar somaliska, arabiska, turkiska och vad det nu är. Hur ska man lära sig språket? Och det var ju inte så, liksom, vi är inte heller uppvuxna med föräldrar som, ja, det är så viktigt att vi läser godnattsagor för våra barn. Man bara, de kan ju inte ens stava till ABC. Alltså förstår du?
Exakt.
Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Men samtidigt måste man ju ge lärarna en guldmedalj också i förorterna, som faktiskt, de har säkert sitt engagemang och de bryr sig, men de jobbar med tomma händer. Det är det handlar om.
Nej, men exakt. Precis, och de lärarna som jobbar i de här förorterna, det borde vara Sveriges bästa lärare, de borde få nästan bonusar för att det är mycket svårare att jobba i en klass när du har 28 elever och alla kommer från olika länder och några kom i förrgår och några kom för 5 år sedan. Och också den här Ahmed-pappan, den fantastiska pappan jag mötte i Bergsjön tillsammans med Mohammed, de här två, de kämpade för att sätta sina barn i andra områden. Och det var otroligt svårt. Jag tänker också att samhället borde öppna upp för de med invandrarbakgrund som vill sätta sina barn i skolor som är mer blandade. Alltså helt enkelt, systemet måste blanda barn.
Och en annan sak som är lite paradoxal också, jag kan ju skratta åt det. Nu är jag väldigt integrerad och liksom, jag blev inte utsatt för rasism även när jag var barn. Alltså jag hade väldigt mycket svenska kompisar, jag var otroligt integrerad. Och jag vet inte vad det beror på, för jag kom ju från min stora arabiska galna familj med min pappa i spetsen som var väldigt pinsam och det var parabol och bönematter och allting. Så mina svenskar kom in där, i början var de lite rädda för honom, men sen lärde de, förstod de att han var inte så arg som han lät. Och jag kunde alltid driva med det. Jag bara, men han är lite galen och knäpp, skita honom, kom in i köket nu, sätter vi lite pitabröd och har det skönt och härligt. Så att jag tror hela tiden att, eller jag vet inte om jag hade den typen av utstrålning, att jag tog allting med en klackspark.
Absolut, du kanske tog det med humor.
Ja, och liksom bara, jag vet inte vad det beror på.
Nej, men avväpnade, men vet du
och
vad?
Och så var jag väldigt duktig i sport. Du vet, jag spelade handboll, friidrotta. Jag gjorde grejer.
Men
på
till
fritiden.
Och med Zlatan har fått utstå rasism. Så att det är inte heller ett vaccin mot rasism. Du vet,
nej, men,
det räcker
nej,
inte med att vara
var
bäst.
Kille också.
Nej, men det har ingen betydelse. Bäst. Jag känner jättemånga som är.
Men varför blev
tjejer.
Inte jag utsatt då?
Nej, men så kan man inte säga när det handlar om rasism. Man kan inte säga, man kan säga att du drog en vinstlott i livet, att du hade tur kan man säga. Men man kan inte säga, jo, jag vet inte om jag ska säga att du är så här fantastisk så ingen vågade utsätta dig. Du vet vad jag menar, men det går inte att säga. Det finns väldigt många som är utsatta för rasism, men det är inte deras fel.
Nej,
det är,
självklart.
Nej, men det är som att säga,
vet vad jag tror?
Nej, men vänta, jag måste bara få ta en liknelse. Det är jätteviktigt det här. Det är som att säga så här, jag är kvinna men jag har aldrig blivit utsatt för rasism, så sexism finns inte. Det är samma sak. Vissa kvinnor blir utsatta för våldtäkter, sexism, sexuellt våld. Andra blir inte det. Vi kanske, några har tur, några har otur. Men det finns där ändå. Och det handlar inte om hur du är som kvinna. Jag ska kunna gå i min bikini på Stureplan eller djup urringning utan att någon jävel våldtar mig. Och på samma sätt, jag ska kunna vara blatte och se ut hur som helst. Jag behöver inte ens vara bra på sport och ska slippa rasism.
Du har helt rätt. Jag bara försöker tänka ändå. Då tänker jag så här. Man bestämmer ju inte vilken familj man föds. Man bestämmer ju inte. Det är klart, blir du utsatt för saker i ditt hem. Misshandel. Sexuella övergrepp. Du kan ha en sån skitstart i livet. Och det präglar ju resten av ditt liv. Självklart. Jag försökte bara tänka tillbaka på min mamma. Som du vet. Trots att jag bodde kanske i en arabisk kulturell familj så var det ändå så här, du är bäst, du är vackrast, du är finast, halalala, hon var otroligt liberal. Och jag tror kanske att det också gjorde att jag fick det där självförtroendet,
nej,
den
men
där självkänslan.
Du har en solid självkänsla.
Det är det
du har en självkänsla. Jag har aldrig hört min mamma säga att jag var snygg eller smart eller bäst eller något.
Jo, det var jag inte. Det vill jag
verkligen
tillägga.
Det fick inte jag höra hemma.
Fast och, du och var
jag,
det.
Nej, jag var inte det. Men jag fick också stryk hemma. Och jag hade en pappa som var full. Så jag växte upp trasigt. Jag kan tänka mig att om jag hade växt upp med din mamma och hade fått så där bra självförtroende, då tror jag att det är lättare att lyfta ifrån sig. Ja, både självförtroende och självkänsla. Om du vet liksom, förstår du, att du sen barnsben har fått höra allt detta. Det är ju fantastiskt. Jag tror att det är ett vaccin mot väldigt mycket.
Och det är dit jag vill komma, tror jag. Så att jag kanske inte riktigt har hört eller sett om någon har gjort någonting. För jag tror bara så att det hade runnit av mig som vatten på en gås.
Precis, och det är fantastiskt.
Så vi kanske
förstår
ska...
Du? Ja. Precis, och jag tror också att man kan ta vissa saker med humor. Men andra saker är svåra att ta om det gör för ont. Liksom. Och jag känner så här, jag kan inte säga heller till unga människor så här, skaka av det. Jag brukar säga det, skit i det, vad fan. Jag brukar säga så här, bevisa dem att de har fel genom att överträffa alla deras förväntningar. Bli bäst. Bli bäst på svenska. Bli bäst på din sport. Bli bäst på jobbet. Men vet du, det är också ganska utmattande. Förstår jag menar? Men...
Nej, och återigen, det är så himla lätt att säga till en pojke eller en flicka som har alkoholiserade föräldrar, som får stryk hemma, som får höra hur dålig man är, att faktiskt få en bra självkänsla. Kommer man ut i samhället, det lyser om en att man har dålig självkänsla. Och så blir man pucklad på av samhället också. Det brukar ju bli en ond spiral, tyvärr.
Men det du fick tror jag ändå är väldigt viktigt. Och det är därför som jag är glad som det nu startas lite så här pappagrupper och lite mammagrupper. Därför att det här, när självkänslan får man ju väldigt mycket hemifrån. Alltså den här tryggheten i sig själv. Så då kan man ta vad folk än säger om en. Förstår du?
Vad är din bild av mig?
Jag ska säga min bild av dig. Nej men alltså du är en väldigt, väldigt varm, generös, lite smågalen. Alltså smågalen på ett positivt sätt. Inte så här att du är psykiskt sjuk och borde låsas in på närmaste mentalsjukhus.
Du vet man.
Nej men alltså galen så här på det härliga sättet. Man vet aldrig vad som kommer härnäst eller vad du ska säga. Och sen att du har en otroligt bra självkänsla och självförtroende. Jag har svårt att skilja på det. Också för att du är liksom en väldigt snygg, du känner alla, du är liksom är så här elegant, alltid cool. Så att det är min syn. Men också att du samtidigt så ser jag de få gångerna vi har mötts att du har ändå ett rättspatos. Att du förstår när någonting är orättvist och att du inte drar dig för att nämna det även i sammanhang där det kanske inte är politiskt korrekt eller kosher. Förstår du? Alltså, jag har ju hört
det finns en Alexandra
säga,
i mig.
Ja, nej men alltså jag har hört det också bland väldigt fina människor nämna liksom, ja men det kan vara något om mänskliga rättigheter eller något. Och det beundrar jag dig för väldigt mycket måste jag säga. För din röst behövs i de kretsarna där du finns och få andra kan komma in. Och sen är du väldigt inbjudande och inkluderande. Vilket vi måste vara. Vi som har kommit innanför dörren. Alltså jag tror att man måste vara, eller jag känner så. Lite inkluderande, lite inbjudande. Och du är väldigt generös på det sättet. Och generös också med att du väldigt ofta så här, bjuder andra, du bjuder på dina känslor och sen gör du också, är du väldigt bra på att göra liksom, nästan narra dig själv. Du har en så här, självdistans, att du har humor.
Jag vill bara säga om dig då Alexandra.
Mm.
Om du säger att jag är en röst så vill jag ju säga det med dig. Du som har fått utstå så mycket rasism, hot, dödshot. Och du sitter här i min stol och fortfarande kämpar och sliter och försöker få samhället att inse vad vi ska göra för att vi alla faktiskt i det här landet ska få ett bättre liv, ett mer tryggt samhälle. Och du ger inte upp. Sen fattar jag med din uppväxt att det har varit tufft och så vidare, men och att du har haft väldigt många motgångar. Men varje motgång upplever jag också, ser du som en utmaning och bara, men det här ska jag liksom klara av och det är bara en sån styrka i sig. Och att du vågar. Tack för att du vågar. För att jag beundrar dig för det.
Mm, tack snälla. Jag måste bara läsa ett mejl för dig. Jag har väldigt svårt att ta åt mig beröm. Och det är den här bristande självkänslan du vet. Att när någon säger något snällt om mig, då har jag svårt att ta emot det.
Jag försökte precis bygga upp det.
Jag vet. Du är fantastisk. Men jag ska bara läsa. Det här fick jag mejlet idag. Är du kvar i Sverige? Från Mikael Lind. Är du kvar i Sverige? Du skulle återvända om SD fick inflytande. Dra till Blåkulla nu. Och sen är det någon annan. Idag skriver jag liksom en artikel.
Vem är Mikael Lind?
Jag vet inte.
Vem kan du dra?
Nej, men det är någon som tycker att jag ska åka hem varje dag.
Ja, jag drar till Blåkulla.
Ja, han tycker att jag ska dra till Blåkulla. Men jag menar
att... När Mikael Lind inte fattar det, att du gör ett bättre samhälle för Mikael Lind också.
Ja, jag vet det. Sjutton. Men, och någon annan skriver så här, idag har jag skrivit en krönika i Göteborgsposten. Och då är det så här, gå in och läs kommentarerna, din jävla sopa, och åk hem. Och jag känner bara så här, snälla... Alla ni som lyssnar på Bettinas program och kanske har skrivit ett eller två såna här. Alltså, bara lägg ner. Jag kommer inte att åka hem. Det här är mitt hem. Jag stortrivs här och jag kommer göra allt jag kan någonsin tillsammans med andra. Och tack Bettina för din inbjudan. För att göra det här landet bättre. Det här samhället snällare helt enkelt.
Jag måste bara säga en sak. Och jag vet att du håller med mig här. man måste förena människor. Man får inte splittra. Det är splittringen som gör att det blir ett vi mot dem samhälle. Och när man skapar ett vi mot dem samhälle, skolgården, skolan, i landet, inom religioner, kulturen, skapa ett vi mot dem samhälle skapar bara problem, utanförskap, misshandel, våld, krig. Splittring är det sista vi ska hålla på med. Och jag hoppas att människor är mer intelligenta än så, att inte förstå att det vore bättre med någon annan väg än att förena.
Mm. Det enda jag ska hälsa om Ulf Kristersson lyssnar på ditt program, vilket han givetvis gör, är att jag hoppas att han på väg till New York läser Var är papporna? Därför att jag har till och med en amerikansk pappa som var med i Svarta pantrarna, som berättar om sin uppväxt, som satt i fängelse i 25 år och sen så blev hans son mördad, skjuten. Och han lär oss väldigt, väldigt mycket, för USA ligger långt före oss i många avseenden, på gott och på ont ska jag säga. Men där finns det, och skulle politikerna lyssna lite mer på de här mammorna och papporna som låter sig intervjuas och tala i mina böcker, så tror jag att de skulle fatta väldigt mycket och inte ens skulle behöva resa faktiskt.
Tack för att du kom hit, Alexandra.
Tack Bettina för att du jobbar på.
Ja, kämpar.
Kämpar.